En podcast från Aftonbladet.
Oavsett om du har sommarlov, semester eller jobbar på som vanligt just nu, så finns det en sak som inte tar ledigt den här årstiden. Den strida strömmen av tv-serier som landar på de olika streamingtjänsterna. Så här låter några av sommarens stora dragplåster.
My name is David Burrows. I'm currently serving the life sentence for killing my little boy. The thing is, I didn't do it.
I need to show you something. I think Matthew's alive.
Venera's coming. You're no longer safe here.
The Queen has many dragons. But her subjects do not feel safe, nor should they.
I hope you
fall out of your window and get pierced in the heart by your railing.
And that no one comes to your funeral.
Which one of these says, sorry I had sex with your daughter?
Jag kan fortfarande undra vem jag hade blivit om vi aldrig hade åkt till svärtan. Ju fler år som passerar, desto svårare blir det att tro på att det som hände faktiskt hände.
Ibland så måste man acceptera att man inte får veta sanningen.
Vad gör du?
Letar.
Efter vad då?
Henne.
Max Cady was released from prison.
What does that have to do with us?
He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
He is coming after my family.
Why would I want to hurt him?
What did you do?
Don't lie to me.
I am not lying to you.
Why would I want to hurt him? Why? Why? Why?
Ja, även om streamingplattformarna släpper färre serier på sommaren så finns det en mängd där ute. Även om det ibland känns hopplöst att hitta något att kolla på. Streamingtjänsterna blir också bara fler och fler. Hur ska man tänka kring sina abonnemang? Vilka är de bästa att lägga sina pengar på? Låt oss djupdyka i sommarens serier, vilka man ska kolla på och vad man helst ska undvika. Välkommen till Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Carolina Fjällborg, Aftonbladets tv-kritiker. Karo, har vi en bra tv-sommar i år?
Jo, men det tycker jag. Somrarna är ju alltid lite tröttare än resten av året. Men nu för tiden är de ändå inte stendöda som jag tycker att det kunde vara förr. Så det har kommit en hel del bra serier, det är på gång. Sen har det ju varit lite grann, tycker jag, att fotbolls-VM har ätit upp lite av syret. Det känns som att det inte har snackat så mycket om serier. Men då har jag passat på att själv börja engagera mig i fotboll och upptäckt att det är ju faktiskt jättekul. Jag har inte fattat det innan.
Nej, men alltså fotbollen har ju tagit av mitt liv också helt och hållet. Så därför tänkte jag så här, vi måste snacka med Karo. Vad ska vi titta på när VM sen är över?
Ja, precis. För det är det ju faktiskt väldigt, väldigt snart.
Ja, det är en hel del retro och reboots som vi ser den här sommaren, tycker jag. Hur kommer det sig?
Ja, men precis. Vi har ju sett bland annat nya Lilla huset på prärien, Amazons den här Legally Blonde-prequelen, Elle. Men det här är ju, egentligen så är det ju ett konstant läge, mer eller mindre. Och den främsta anledningen är ju att streamingbolagen, de satsar liksom på, det är mindre finansiell risk att satsa på sånt som redan etablerat och figurer som folk känner igen och franchisebyggen och sånt. Att satsa på helt nya idéer är ju mycket mer av en risk. För här kommer ju publiken mer eller mindre automatiskt. Sen tror jag också att det har ju varit mycket 90- och 00-tal ganska länge. Och dels för att de som växte upp då börjar ju bli gamla nog för att bli nostalgiska. Sen tror jag också att det är lite grann att det var den sista, åtminstone delvis analoga tiden. Och då blir det lite romantiskt skimmer över det även för yngre som har liksom vuxit upp i det här helt digitala.
Ska vi ta då och titta på några serier som man faktiskt inte får missa i sommar. Vilka är dina bästa tips?
Ja, men min absoluta favorit, verkligen den här sommaren, det är Cape Fear på Apple TV. Som jag tycker är, ja, men den är lite småkitschig, halvgalen, perfekt sommarthriller. Och det är ju en bekant historia om den här brottslingen Max Cady som kommer ut från fängelset för att hämnas på sin advokat. Det har gjorts två filmer efter den här boken tidigare och jag tänkte att det inte behövdes en ny. Men alltså det gjorde det verkligen. Det är sånt tryck i den här serien. Och Javier Bardem är ju otrolig som Max Cady. Alltså verkligen, det här är en sån här serie jag absolut inte kunde slita mig från.
När man ser trailern här så ser man verkligen att han ser väldigt, väldigt äcklig ut. Men jag tänkte också på att du kanske också då som har sett fotbolls-VM att han har synts till på läktarna när Spanien har spelat.
Ja, precis. Och det har ju varit väldigt mycket kändisspotting överlag på det här VM:et. Så det har ju liksom varit en kul bigrej i hela följetongen.
Precis. Men okej, Karo, den är lite läskig. Har du något lite trevligare då?
Ja, men då Alice and Steve på Disney Plus, en brittisk komedi med två verkliga tv-veteraner. Det är Nicola Walker och nyzeeländaren Jemaine Clement. Och de spelar ju då Alice and Steve som är bästa vänner sedan decennier. Men sen hamnar de i en urspårad konflikt när han plötsligt börjar ligga med och också blir kär i hennes dotter. Som visserligen då får man ju påpeka, hon är vuxen, hon är typ i 20-årsåldern. Men det blir ju ändå extremt dålig stämning. Så att det här är typiskt brittisk humor med ja, väldigt mycket obekväma situationer.
Men jag vet att du har ytterligare ett humortips på ett, så att säga.
Ja, och det är då Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness på HBO Max. Larry David, han är tillbaka då i den här sketchkomedin och det är i samband med att USA ju firar 250 år. Och varje avsnitt är fyra sketcher och han gör liksom nedslag som sitt vanliga jobbiga jag i olika avgörande händelser i den amerikanska historien. Exempelvis då så dyker han upp på den här bussen där Rosa Parks vägrar att sätta sig längst bak. Men han är ju då så påfrestande att hon ger upp och flyttar bak bara för att slippa honom. Så det är liksom den typen av humor. Det är Curb Your Enthusiasm i kostym. Mycket pappaskämt, otroligt mycket kända gäststjärnor. Bland annat Barack Obama som är producent också. Så den här gillar jag jättemycket, men man kan ta ett avsnitt i taget för det blir lite repetitivt. Det är ganska mycket samma lika.
Okej, det är inget man bingar så att säga.
Nej, det tycker jag inte. Det här är liksom ja, munspits tv lite mer.
Men jag vet också att HBO har någonting annat, lite annat drama på gång också.
Ja, precis. Tiptoe heter det och det är ju då brittiskt. Russell T. Davies, han är ju absolut mest känd för att han skapade den banbrytande gay-serien Queer as Folk. Men han har gjort jättemycket. Och här är han då tillbaka med en serie om två män i Manchester. Det är en homosexuell barägare som spelas av Alan Cumming. Och så är det en vresig hantverkare som spelas av David Morrissey. Och de här två männen, de har bott grannar väldigt länge. Men nu börjar de plötsligt liksom interagera i varandras liv. Och det leder till en jättekatastrof. Och det vet man från början för att man ser vad som händer i inledningen som jag tycker är otroligt bra. Så det här är liksom en sorts, ja men hans take på det polariserade läget i Storbritannien. Och den är lite övertydlig, lite didaktisk, men också, ja men den är också underhållande och känns väldigt, väldigt aktuell. Så att den är, jag gillar den här mycket.
Hur ser det ut med svenska serier? Vad ska man absolut inte titta på? Och hur ser ens den vanliga tv-tablån ut? Vi snackar snart mer med Carolina Fjällborg. Häng kvar! Karo, jag vet också att du har ett tyskt tips. Är det så med tyska serier? Är de lite underskattade eller?
Ja, men lite. Alltså, det har gjorts mycket bra och SVT har ju visat rätt många. Babylon Berlin till exempel och Deutschland 83 och Krigets unga hjärtan och sådär. Så att jag tycker faktiskt att ja, det kommer ganska mycket bra därifrån.
Och vad är det som du vill tipsa om nu då, den här tyska serien?
Ja, men det är då Enkemördaren på SVT Play och det är liksom en historisk väckare som utspelar sig i tyskockuperade Prag 1945 under krigets slutskede. Och det handlar om hur då en tjeckisk polis jobbar tillsammans med en, eller han tvingas jobba tillsammans med en gestapoman som liksom övervakar honom lite grann. Och de ska då försöka sätta stopp för en seriemördare som riktar in sig på änkor. Och huvudrollen spelas faktiskt av Jonas Ney som då spelade i Deutschland 83 också, som jag gillar så mycket. Och det här är, själva deckargåtan kanske inte är jättespännande, men det är otroligt snyggt gjort det här och väldigt kusligt och stämningsfullt. Det är liksom lite så här nazist-noir.
Okej, Karo, jag vet att det här var många serier nu, men har du en till bubblare?
Ja, jag har en bubblare som jag är otroligt nyfiken på, men inte har fått kolla på än. Och det är The Shards som kommer på Disney Plus i början av augusti. Och det här är ju då liksom ett samarbete mellan två väldigt speciella berättare. Och den ena är American Psycho-författaren Bret Easton Ellis. Och den andra är ju då tv-mogulen Ryan Murphy. Och de här kan ju verkligen ta ut svängarna, båda två. Och den här serien bygger på Easton Ellis bok Skärvorna, som är liksom autofiktiv. Och utspelar sig tidigt 80-tal i Los Angeles, där en grupp väldigt privilegierade ungdomar på en elitskola går sitt sista år, samtidigt som en seriemördare som riktar in sig på tonåringar härjar i stan. Så att jag ser framför mig att det här är mycket sex, droger och rock'n'roll. Säkert ganska groteskt, mycket hedonism och såna där saker. Så att jag är både förväntansfull och lite orolig, för det här känns som att det kan bli lite vad som helst.
Det låter ändå väldigt spännande.
Ja, men jag tycker det. Så att jag har, som sagt, jag håller tummarna för att det blir bra.
Jag måste fråga om en av de största serierna som är ute nu, House of the Dragon. Nu är det den tredje säsongen som har haft premiär. Det här är en serie där varje säsong tar minst 2 år att göra. Varför tar det sån tid?
Ja, men det här är ju lite av en sjuka som har rått, ja, men rent allmänt med de största serierna ett tag. Och för några år sedan pratade man mycket om att, ja, men det var coronapandemi och det var Hollywoodstrejker. Men nu handlar det egentligen främst om att det är så stora åbäken att dra runt de här produktionerna. Att det kräver så mycket tid för att liksom både förbereda och spela in. Och sen efter bearbeta med effekter och sånt. Och just House of the Dragon är ju, om jag har förstått det hela riktigt, bland annat arbetet med just drakarna som gör att det här tar som vansinnig tid. Så att det finns nog anledningar, men det är ju inte till fördel för tittarupplevelsen.
Sen är det ju så här, Game of Thrones som är föregångaren till House of the Dragon var ju väldigt mörk, och det är ju House of the Dragon också. Varför envisas HBO med att skicka ut den här på sommaren när man typ inte ser någonting på TV?
Ja, alltså jag håller med dig, den är för mörk. Men jag tror att man vill ha en riktig eventserie, som det här ju ändå är, på sommaren. Både för att liksom säkra att man har ett ordentligt dragplåster under de här månaderna. Kanske också för att det är nog ändå lättare att liksom dominera den, om man säger, popkulturella konversationen utan den konkurrens som finns på både hösten och våren. Kan också vara strategiskt smart att lägga den där ur Emmy-synpunkt. För då har man lagt den i början av Emmy-säsongen. Lägger man den på till exempel våren så är det precis på slutet, och då är det inte säkert att den liksom hinns med i röstningarna. Så att man har nog ändå liksom en plan för varför man har den på sommaren.
Sen är det ju så här, det finns ju så många streamingtjänster och det är omöjligt att se allt och ha koll på allt. Hur tycker du man ska tänka kring sina abonnemang?
Ja, men rent generellt så tycker jag att det är smart att bestämma sig för vilken eller kanske vilka tjänster man absolut inte vill vara utan. Och så låter man det löpa på, och sen kan man ju alternera med de övriga när man liksom känner att man har tid att utnyttja dem och när det har kommit något som man verkligen vill se. Sen är det klart att det kräver lite organisering, lite koll, och sen handlar det också om, ja, men vilken typ av tittare man är, vad man ska välja. Är det kvalitet eller är det kvantitet, och har man barn? Vill man se klassiker eller hänga med det nya och så vidare? Jag kan väl tycka att det är lite svårt att komma runt Netflix som grundtjänst. Även om jag tycker att de har haft ett rätt så svagt år. Men sen har vi ju HBO, det är fortfarande guldstandard någonstans. Men jag vill verkligen slå ett slag för Apple TV. För där tycker jag att det har börjat samlas väldigt, väldigt mycket bra. De har ju fortfarande en försvinnande liten del av liksom tittade streamingtimmar om man kollar. Men de har väldigt stora ambitioner, så att det känns som kanske den mest underskattade tjänsten.
Karo, nu har du gett väldigt många bra tips på vad vi ska titta på, men finns det sånt som man ska undvika att titta på? Vad har varit så dåligt så att du liksom har skämts?
Ja, men jag känner att jag gick nästan sönder när jag kollade på alltså Netflix senaste Harlan Coben-serie, de har ju många som helst. Den senaste då, Tills jag hittar dig, blev en av de största succéerna de har haft på hela året. Och jag förstår inte hur det är möjligt. Man kan ha överseende, tycker jag, på sommaren med liksom skräp. Men jag kan ändå tycka att det finns gränser. Jag tyckte att den var fruktansvärt dåligt. Och att den blev så stor, ja, det är lite smått obegripligt för mig. Och sen kan jag tycka att det är lite märkligt att TV4, de ska ju nu göra en hel programserie, en 12 timmar lång livesändning och ett eftersnacksprogram om att Jocke och Jonna Lundell ska förnya sina äktenskapslöften. Det känns som så vansinnigt många, alltså det är ju mer än vad kungaparets guldbröllop bevakades. Sen kommer det säkert gå jättebra och jag fattar att jag inte tillhör målgruppen, men jag ifrågasätter det ändå.
Otrolig satsning måste jag säga.
Ja, det är liksom, ja, enorm.
Okej, men något svenskt måste vi också få in. Vad finns det för storsatsning på svensk serie?
Ja, men nu i sommar är det ju definitivt Svärtan på SVT som man ska se. Det är som en, ja, men en blandning av uppväxtskildring, vemodig thriller och övernaturligt, som är baserad på John Ajvide Lindqvists bok Sommaren 1985. Så året är det såklart 85, och den utspelar sig på en ö i Stockholms skärgård där en äldre pojke har precis drunknat under mystiska omständigheter, och sen är det en grupp yngre pojkar då i nedre tonåren som åker ut till ön där det här hände och hittar en skadad liksom sjöjungfruliknande varelse som de då gör misstaget att ta hand om. Och den här har ju jämförts med, ja, med Stranger Things och också Stand By Me. Och jag är övertygad om att det blir en jättehit för SVT. Verkligen. Den är liksom det aktuella tipset. Och sen längre fram i höst så är det ju, ja, Netflix-serier blir allt uppmärksammade. Och de har två på gång med Jakob Oftebro i huvudrollen i båda två. SVT har Diagnoser med Mia Skäringer. Där är det ju Felix Herngrens FLX som producerar. Och de serierna brukar också gå ganska bra. Och Prime Video måste man ju säga. De har ju en Queen Silvia-serie som ska bli någon sorts svensk The Crown. Jag har ingen premiärdatum på den här än. Men den känns ändå värd att hålla utkik efter.
Karo, hur är det med vanlig tv då? Förutom fotbolls-VM, vad finns det? Allsång på Skansen, ja. Morden i midsommar.
Ja, men typ. Alltså det puttrar ju på. SVT har ju sista säsongen av Hotellromantik. Messiah Hallberg som är deras, nästan blivit deras husgud, är ju tillbaks med den här satiriska Hur fan hamnade vi här? Till exempel. Men överlag ganska avslaget. Och jag tror att både SVT och TV4, det känns som att spara på krutet i hösten när allt ska dra igång igen. Och då är det ju också slutspurt inför val. Så att då känns det som att då kommer det säkert hända mycket.
Karo, det känns ändå som att det finns en hel del att hitta där ute.
Ja, men det gör det. Det gör det alltid. Om man har tid och lust.
Sist här, Carolina Fjällborg, tv-kritiker på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du hittar mer om serier på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.